Välkommen till Under ytan med Hed, podden för dig som gillar att fundera lite extra på livet, tänkandet och allt det där vi går runt och bär på. Här blir det nyfikna samtal och tankeväckande reflektioner så att din inre värld blir rikare. I dagens avsnitt pratar jag med Susanne Gieser angående skuggsidor och arketyper i linje med Carl Jungs anda. Som sagt, välkommen till Under ytan med Hed. Det är Per Hed, jag som driver podden. Hjälper människor att skapa flow på kommando. Och idag har jag med mig Susanne Gieser. Som är Sveriges främsta Jung-expert i Sverige. Och enda som har disputerat akademiskt inom det. Och du är psykoterapeut, du är handledare. Du jobbar med klienter, enskilda, par, familjer. Du handleder även socionomer, kuratorer, präster, vårdpersonal och så vidare. Mm. Så, varmt välkommen Susanne.
Men tack så hemskt mycket.
Ja, kul att ha det här.
Det är fint att vara med.
Ja, det är fint att ha det här. Jag har sett fram emot det här för att jag har tänkt länge att i min podd vill jag ha med någon som kan det här med Jung och arketyper och skuggsidor. Så att nu, och jag kände ingen som var expert på det, så då sökte jag upp och hittade dig.
Mm. Jaha, det är roligt när jag kommer upp i sökningar.
Ja, och jag sökte faktiskt via ChatGPT, bad den ta fram och sen så kollade jag upp. Så att du kom främst där, så det är kanske, det visar ju på att du är Sveriges främsta expert på Jung. Okej, så vi ska prata om arketyper och vi ska prata om skuggsidor. Mm. Och jag tror de som lyssnar, de flesta i alla fall, har någon typ av relation till de orden. Men om vi låter oss definiera vad det är först. Vad är arketyper när vi pratar om det enligt Jung?
Ja, det är grundmönster som vi är födda med enligt hans modell. Han är också väldigt ödmjuk med att säga att vi vet inte vad det är i sig. Utan vi kan bara konstatera att vi människor har en tendens att gestalta idéer, samspel, funktioner på ett igenkännbart sätt. Mm. Så att till exempel i våra berättelser och myter och sagor som vi kan se från hela världen, så kan vi känna igen vissa gemensamma mönster som återkommer, vissa gestalter som återkommer.
Okej. Spännande.
Och inifrån så möter vi ju då det arketypiska oftast i våra drömmar, som också gestalt, där vi kan känna igen vissa typiska gestalter, typiska motiv. Mm. Och det är just det här återkommande mönstren som är baserade på arketyper. Men vad de är i sig självt, den frågan jobbade Jung med hela sitt liv. Och i slutet av livet tillsammans med en fysiker som började prata om det som grundstrukturer i universum. Så då kommer vi till kosmologi och grejer.
Åh, jäklar. Det var nytt för mig. Okej. All right, så där har du arketyper, så det är återkommande mönster som säger myter, sagor och drömmar.
Ja.
Och om jag får se om jag förstår rätt där, och eller kan man säga att det blir som karaktärsdrag hos människor, eller hur skulle man uttrycka det?
Ja, vi kan framförallt se det som karaktärer när vi tittar på berättelser, de berättelser som vi människor skapar. Men det är faktiskt också typiska beteendemönster, som rituella beteenden, att dansa runt en stång, att sitta i en cirkel, att gestalta i form av teater. Där kommer ju också karaktärerna in förstås, men det är också typiska beteendemönster.
Okej. Okay. Mm. Och hur blir det relevant för en vanlig människa, om man säger så, med arketyper?
Ja, men om vi behöver bara titta på ett exempel idag, hur mycket vi tittar på berättelser. Alltså alla streamingtjänster som exploderar. Mm. Och hur mycket vi konsumerar berättelser, moderna sagor, och hur de är uppbyggda, vilka gestalter vi återfinner där gång på gång.
Ja, just det. Vilka gestalter återfinns då?
Ja, skuggan återfinns ju jätteofta förstås. Det finns egentligen ingen berättelse som blir intressant om det inte finns skurkar med.
Ja, just det.
Farliga gestalter, luriga gestalter, trixiga gestalter.
Mm. Just det. Ja. Så då har vi trixten, vi har... Vad har vi för... Det är möjligt att de begreppen jag har kanske inte är samma som du använder, men vad brukar vi ha? Det är äventyraren och det är trixen och det är...
Ja, krigen. Det är kompanjonen, alltså den gode vännen som ofta har lite skuggdrag. Om man tittar på ja, den här klassiken då, Star Wars till exempel, så har vi ju en hjälte som är lite, egentligen lite mesig ofta, men rätt rådig och lite sådär. Och sen har han, hittar han på vägen ofta en kompanjon som är lite, så här, lite mörkare drag i, som är lite busigare. Och som,
Han Solo då?
Ja, precis.
Aha, så det är kompanjonen. Som så här, det är en god vän men är lite gråzonig.
Ja, en gränsvarelse.
Just det. Det är väl lite synd med Star Wars, för de gjorde ju om honom. Han sköt ju faktiskt först i de gamla versionerna. När han har den där prisjägaren framför sig. Sen ändrar de om att han skjuter efter. För att göra honom lite snällare.
Ja, vi har svårt med skuggan.
Ja, det är så. Och låt oss definiera, vi ska också prata om skuggsidor. Vad innebär skuggan?
Det är egentligen ett jättestort begrepp, det är ett slags gränsbegrepp det också. Men ur psykologisk vinkel så uppstår skuggan när vi bygger vår identitet. Och det börjar vi kanske med i 3-års ålder redan, att börja tänka, vad är jag och vad är jag inte? Jag är snäll och Olle är dum. Ah. Det är där det börjar så att säga. Att vi separerar oss och identifierar oss med det vi tycker är bra. Det är den vanliga varianten. Och avfärda det som är dåligt, och då får någon annan bära de dragen.
Okej, så där är projektionen.
Ja, det kommer ju då sen att vi projicerar vi projicerar spontant det dåliga på andra.
Okej. Spännande, ja. Där har vi utvecklingspsykologi med i det här också.
Ja, det har vi.
Okej. Just det. Och sen skuggan. Så det är egentligen de sidor av oss själva vi har men inte vill se?
Det är absolut en definition av skuggan. Sen är den djupare än så. Det kan vara egenskaper som vi bara inte utvecklar för att vi inte blir uppmuntrade att utveckla dem. Och då ligger de också i skuggan.
Aha.
Som vi kan upptäcka senare i livet att nej, det där kan ju inte jag, eller det där... Nej, det där är inte min grej. Och så kanske vi inte bryr oss om att faktiskt utveckla potentialer som vi har. Men de ligger i skuggan, så att säga.
Spännande. Det var nytt. Det vidgade mitt begrepp om skuggan. För jag har alltid tänkt att det är de här sidorna vi inte gillar. Eller som är så kallade dåliga. Som vi inte vill möta. Men just det, så det ligger i skuggan. Make sense. Okej, potentialer. Du är inne på den humanistiska grenen väldigt mycket. Eller... som jag jobbar med frikoppla potentialer. Okej. Okay. Ja. Så då har vi definition arketyper i de här dragen som återkommer. I myter, sagor, i människor, i drömmar. Och sen skuggan har det där som är allt det som ligger dolt. Potentialer och de här mindre mysiga sidorna som projicerar på andra. Okej. Okay. All right. Och så om just det. Spännande. Just det. Och när du gör klientarbete, hur blir det relevant när du jobbar med klienter?
Alltså, idag är jag ju utbildad i så många olika metoder och jag är traumaspecialist. Och det har ju hänt mycket sedan Jungs dagar i vad vi vet är bra behandlingsmetoder. Så att jag anpassar mig till den som kommer och den problematik som personen har. Kommer det någon till mig som specifikt vill jobba utifrån ett jungianskt perspektiv, då gör vi ju det. Och då är ju drömmaterial till exempel väldigt väsentligt att titta på. Men det är klart att jag har med mig Jung även när jag träffar människor som inte alls är intresserade av just Jung. Skam och skuld är någonting som vi alla och många brottas med det. Många kan komma när de är i kris, och i en kris kan det vara så att man plötsligt inte känner igen sig själv. Men jag är inte sån här. Varför reagerade jag så här? Och då har ju jag skugga begreppet med mig som en förståelse av att när vår identitet skakas om, kanske i samband med en kris, så kommer skuggmaterial fram. Och det är väldigt svårt ofta för oss människor att möta vår egen skugga.
Okej. Vad är det som hindrar folk att möta sin skugga?
Ja, men därför det är så obehagligt att upptäcka att man har sidor som man inte vill ha. Mm. Att man reagerar på ett sätt som man själv anser är omoraliskt eller oriktigt eller fel. Jag är inte sån här. Jag skulle aldrig göra så här, men jag gjorde så här. Och där kan man sitta fast ganska länge, för det är så outhärdligt att möta det på det sättet.
Min erfarenhet, jag har gjort, inte alltid tänkt just Jung, men gjort skuggarbete, att hitta mina egna skuggor. Det är inte så särskilt bekvämt, men när jag väl har accepterat att den är där, så är den inte jobbig.
Precis, det är ju det som är den svåra vägen att jobba med, både att sortera i vad det här materialet, det här skuggmaterialet är för någonting, och se vad man kan integrera, det vill säga jobba med acceptans. Jag har de här sidorna. Det är okej att ha de här sidorna. Jag är människa, människodjur. Alltså vi är också djur, vi har impulser. Och att jobba med att integrera och acceptera. Sen finns det delar i det som vi måste bestämma oss för att, ja, det finns där, men jag kommer inte agera på det. Det här är någonting som jag inte vill. Jag vill veta att det finns där, men jag bestämmer mig för att inte agera på det.
Mm. Just det. Spännande. Där kommer ju lite in på, nu kanske lite poppsykologi här, men jag tänker på, jag kan säga att de farligaste människorna är de som tror att de inte kan vara farliga.
Absolut.
Utan det är faktiskt de som vet att de kan vara farliga och väljer att låta bli.
Ja, absolut. Okay. Det är på det sättet en etisk uppgift att jobba med sin skugga.
Mm. Just det. Jag kan känna igen det själv, det har också delat tidigare avsnitt i podden för er som lyssnar. Så angående att jag upptäckte skuggsida kring min ilska förut, som jag tog ut med mina barn. Inte, jag slog dem inte, men det var verbalt aggressivitet och sånt. Så att, till gränsen att deras mamma lämnade mig. Och då fick jag ta itu med den skuggan. För jag visste ju om mönstret, men jag visste på ett sätt samtidigt inte om mönstret. Förrän det blev uppenbart.
Ja, och det är otroligt viktigt att vi alla jobbar med de här bitarna, med våran vrede och förstår, för det finns ingen av oss som inte har den.
Nej.
Den kan komma ut på väldigt många olika sätt. Men vi behöver ta ansvar för att vi har ilskan, och den är jätteviktig för oss för att sätta gränser till exempel.
Mm. Det är ju intressant där, för jag hade förväntat mig att det skulle vara lite annorlunda mot hur man, alltså, eller fel. Det är helt i linje med humanistiska läran. Det här, prata om att integrera, att man pratar inte så mycket om skugga, eller inte som det jag har läst, jag har inte pratat inte så mycket om skuggan, men det har varit mycket att vikten av att acceptera sina känslor, att tillåta sin ilska, sin sorg, sin rädsla, sin skam, skuld, allt möjligt, och att acceptera att man är felbar, att man får vara människa.
Ja, men Jung är ju en stor inspiratör för den humanistiska psykologin. Man får inte glömma bort att han, det är 100 år sedan han formulerade sina tankar och idéer.
Mm.
Och han var väldigt intuitiv, så han dök inte ner i... Han gick vidare och hittade nya intressanta infallsvinklar på saker och ting. Men andra då som läste honom utvecklade vidare vissa spår hos honom och fördjupade det.
Mm.
Mm.
Vad fick dig att börja studera Jung?
Ja, men det var mina drömmar. Jag var 21 år, eller 20, då var jag i en kris, och det vällde ut så mycket skrämmande mardrömmar och alternativa medvetandetillstånd och sömnparalyser och jag vet inte vad allting under en ganska lång period. Och hade jag inte hittat Jung då, så vet du 17 om inte jag hade hamnat i psykiatrin. För det var verkligen hemska saker som vällde ut ur mig. Men han gav mig verktyg.
Mm.
Att börja förstå, skriva ner, sortera, gestalta också. Jag började rita och måla de här gestalterna som kom till mig och som pratade med mig i mina drömmar.
Okej. Okay. Det måste vara tufft. Samtidigt efterhand så här häftigt.
Ja,
ändå.
Ja. Jag skulle kunna prata om en 10-årig period av The Dark Night of the Soul. Alltså själens mörka natt.
Mm.
Fast då tycker jag också om att dramatisera lite, kan jag ju erkänna. Så det var ju inte lika jobbigt i alla de här 10 åren. Men jag jobbade med väldigt mycket av det materialet som kom upp under 10 års tid.
Mm. Okej. Okay. Ah. Right. Det, jag gillar det att du började med faktiskt ditt egna arbete.
Mm.
Innan, och det ledde till att du utbildade sen inom det här, eller...
Ja, jag hade inga planer på att jobba som psykoterapeut då. Utan det som, min, jag var intresserad av religion och livsåskådning på ett mer intellektuellt plan, skulle man kunna säga, filosofi också. Mm. Hur människor skapar mening och hur människan förstår sin verklighet. Så det blev religionshistoria, det blev idéhistoria och det blev vetenskapshistoria för mig. Mm. Och det var det jag disputerade i vetenskapshistoria.
Okej. Okay. Mm. All right. Och just det, det är intressant. Shit, det finns många trådar vi kan gå in på här. men det är inte så konstigt att prata om Jung. För jag ser, när jag tänker på Jung, jag läser lite Jung och så. Det, då tänker jag mer lite som filosof än psykolog. Inte för att det är någon motsättning alls. Men det är i och för sig lite Maslow också. Jag var också lite mer filosof tycker jag än psykolog. Mm. Så att, just det, så idéhistoria, vi har religioner. Vad har vi för likhet om? Det kanske är en stor fråga, men vad är för likheten mellan, vi har religioner, vi har de abrahamitiska andra och vi har all historia. Vad har vi för arketyper som återkommer i vår historia?
Det är ju jättemånga, men om vi bara på rak arm skulle hitta en väldigt tydlig arketyp i det västerländska, så är det ju den guden som offrar sig. För den hittar vi redan i Egypten. Med Osiris, eller han blir ju mer eller mindre styckad och offrad, men det är ändå en gud som offrar sig och som återföds. Han återställs ju av Isis. Och sen har vi det i de grekiska myterna, vi har dem överallt, vi har dem också i asatron, Balder blir offrad och så vidare. Och de representerar ofta växtlighet, de här döende gudarna, och sen har vi då Kristus.
Ja.
Som gestaltas som en blödande herre som hänger på ett kors med stora vindruvsklasar som kommer ut ur det här blodet. Om man tittar på vissa gestaltningar av Jesus. Så växtlighets... Alltså han hänger på ett träd kan man säga, ett kors. Så den symbolen är jättestark i den västerländska.
Och vad innebär den då?
Ja, det är ett jätteintressant ämne. Jung skrev jättemycket om det. Men betydelsen av villigheten att offra någonting för att kunna förnyas som person.
Okay.
Att släppa taget om någonting. Något som är svårt att släppa taget om. Att ge, liksom, offra. Och sen finns det ju naturligtvis en skugga kring offer. Symboliken också, att man går in i krig för att offra sig för nationen och den typen, och då blir den ofta väldigt destruktiv. Det ska ju vara en andlig process, menade Jung. Om vi konkretiserar de här symbolerna för mycket, då blir de ofta destruktiva.
Aha, okej. Okay. Så man håller på abstraktionsnivå.
Att det är en andlig väg, inte en fysisk väg.
Okej. Okay. Just det, för om man gör det konkret och offrar mig själv,
då kan du offra dig för en guru, för en diktator.
Mm. Just det. Spännande. Och den andliga vägen man gör, vad innebär den?
Den handlar ju om, det är det som Jung beskriver i det han kallar för individuationsprocessen. Mm. Att första delen av livet handlar om att bygga identitet. Det behöver vi göra, annars kan vi inte förhålla oss till den här världen vi lever i.
Mm.
Men sen efter ett tag så är det här bygget, kan bli ett fängelse, eller blir ofta det. Våra vanor, våra beteendemönster, våra uppfattningar. Så vid någon punkt i livet behöver vi se över det här bygget och våga släppa en del föreställningar. Ibland i samband med en kris och så att vi möter skuggan. Ibland så är det ett val att också man känner sig instängd i ett ekorrhjul, i sitt eget tänkande och så vidare.
Just det.
Och då behöver man våga släppa.
Ja, okej. Okay. Den berömda komfortzonen.
Ja, och det är... Att våga förändras, att våga släppa taget om det som man har byggt upp och även släppa taget om vissa förmågor som man är. Och våga pröva någonting alldeles nytt så man blir lite barnslig igen, lite Bambi på hal is.
Ja, just det. Så egentligen kunna tolerera osäkerhet och det okända.
Ja.
Just det. Ja, intressant. Det är ännu mer likheter med Maslow här. Men det är... Det var ju det han pratade om, självförverkligande människor, en god relation till det okända och osäkerheten och få vara ny och kunna se på det som är vant med nya ögon. Okej, okay. Ja, spännande.
Men ett väldigt Enkelt exempel som jag möter jättemycket när jag jobbar med par där de har konflikt, det handlar om att våga släppa sitt eget perspektiv och lyssna på den andres perspektiv utan att gå in i vem som har rätt och vem som har fel. Och hur svårt är inte det? Det ser jag i det här rummet, jag vet inte hur ofta. Mm.
Men du med klienter?
Ja. Att bara lyssna på din partner när man inte håller med. Och lägga sitt eget perspektiv åt sidan, det vill säga offra det en stund, 5 minuter. Och bara försöka förstå vad din partner säger och tänker och känner.
Just det.
Hur svårt det är.
Ja, men särskilt i nära relationer.
Ja.
Det är en sak att göra det med till exempel en klient, tänker jag, eller med en bekant.
Mm.
Men min uppfattning oftast av våra skuggor, vi pratar om här, inte potentialen så, vi pratar mer om de här kanske så kallade dåliga beteenden. Mm. De kommer ju gärna fram oftast med de allra närmaste.
Mm.
Hur kommer det sig?
Därför att vi utvecklar ju en persona, en yttre image, och den gör vi ofta i relation till ett yrke, till en yrkesroll, till hur vi är med våra vänner eller kollegor i det här yttre sammanhanget, och den bygger vi upp och den orkar vi vara i liksom ett visst antal timmar per dag. Sen när vi kommer hem, eftersom det ändå är ett bygge, det är inte vårt autentiska jag, så släpper vi lite grann på den här masken när vi kommer hem. Och då kommer allt det här andra fram som vi trycker ner när vi ska vara så himla duktiga och tillmötesgående och lågaffektiva och bla 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 som vi ska vara i våra yrken. Och då kommer de här andra sidorna som vi har tryckt undan fram, och då blir vi lite mer stökiga då.
Okay.
Det är också ett tecken på att vi faktiskt är trygga med våran partner eller i vårt liksom närmaste krets. Att vi också vågar och kan släppa fram lite diverse sidor liksom.
Just det.
Ja.
Men det var ju så mina ilskeutbrott var. Det var ju bara med någon nära.
Ja.
Alla mina vänner sa bara, nej, du har ingen problem med ilska. Men jo.
Mm.
Men de märkte aldrig det.
Nej. Nej, för våran mask funkar bra, oftast, inte alltid förstås, men vi är väldigt måna om att den ska fungera i det liksom, samhället och i det offentliga och i yrket och så.
Och vad rekommenderar du människor i det fallet? Är det att ha ändå personen fram, men liksom, vad är din rekommendation till människor?
Exakt, i den här frågan.
Ja, exakt. Eller? När det gäller till exempel, är det bra att ha en person upp? Finns det en person med, positiv
person
med
det? Det är viktigt att veta att man har en persona. För det som lätt händer är att vi identifierar oss med våra duktiga sidor. Nej, men jag är så förstående. Jag blir aldrig arg. Mm. Jag menar, vi ljuger för oss själva och så identifierar vi oss med den här masken. Och sen så skyller vi då på kanske vår partner när vi blir arga. Ja, men det var ju hon som började. Och så vidare.
Ah.
Så att det första steget är att förstå att vi har en persona. Och att vi trycker undan saker för att kunna ha den här personan. Och börja liksom stå för och acceptera. Och säga, förlåt, jag blev arg. Jag tappade det. Och att börja jobba med de här sidorna. Och våga kanske också vara lite mer autentisk i det yttre. Så att vi inte är den här stela, perfekta. Vi har ju ett perfektionsideal har vi haft länge. Men det blir bara värre och värre nu med alla medier.
Menar du i Sverige eller i världen?
I världen, i västvärlden. Med alla dessa sociala medier där vi visar upp masker hela tiden. Och sen identifierar vi oss med det. Och så cancelar vi alla som inte... lever upp till. Ja, vi håller på.
Ja, just det. Ja, där har vi ju sett ganska mycket.
Ja.
Alltså, egentligen senaste, jag vet inte, 20 åren kanske.
Mm.
I politiska debatten, allt möjligt. Vi vågar inte prata med motståndarna. Mm. Man ska inte så kallat normalisera. Kan man säga det, nu kanske bara jag läser in för mycket, men är det ett sätt att inte vilja möta sin egen skugga egentligen?
Ja, det är absolut en del av det. Och det är svårt i vår tid eftersom vi blir filmade hela tiden och vi syns överallt och vi skannas av där ute hela tiden, så att vi blir ju mer och mer fixerade vid våran persona. Och det blir mer och mer oacceptabelt att ha minsta lilla liksom skamfläck på sig. Det blir väldigt omänskligt.
Ja, just det. Spännande. Så egentligen handlar det om att om folk ser sina egna skuggor, våga vara mer autentiska. Det är ju egentligen det som är lösningen.
Ja, och då bli mer ödmjuk också. Och förstå hur komplicerade vi är. Och liksom vara lite mer medkännande med oss själva och med andra.
Ja, just det. Är det här vanligt problem i ditt klientarbete?
Ja, det är jättevanligt. Mm. Det är jättevanligt med att det är svårt att acceptera vissa sidor av sig själv.
Mm. Vilka sidor är det typiskt att folk har svårt att acceptera?
Det kan vara allt möjligt, men det är ju så ofta sånt som har att göra med att man förlorar kontrollen eller att man har känslor som man tycker är oacceptabla. Ilska, hat, förakt och så. Mm. Det kan vara impulser, att man blir förälskad i fel person.
Ja.
Man kan bara inte fatta hur man kan bli förälskad i någon som ligger så långt ifrån ens egna ideal eller föreställningar om hur en bra partner ska vara.
Ja. Okej. Okay. Ja, spännande. Jag kan känna igen det också. Jag upplever att många, och det kanske är kulturellt Sverige också, att många har väldigt problem med ilska.
Mm.
Och 70% av mina klienter är kvinnor, brukar vara sådana med livscoach. Och då upplever många behöver verkligen tillåta sin egen ilska. Jag vet inte hur ofta jag behöver, fast det gäller även män, men behöver coacha dem i att vara okej med ilskan. Det är en fantastisk resurs om du har en god relation till den.
Ja.
Men det är svårt att försöka söta bort den, så blir den väldigt destruktiv.
Ja, där tycker jag att Jungs bildspråk är så fint. Liksom jag föreställer mig att om vi trycker undan ilskan så blir det som en rasande tiger i en bur inom oss. Och den bryter sig ut ur den där buren. Den där buren håller inte. Men om vi lär oss, om vi skapar en relation till den här tigerkraften eller det vilda djuret, då är ju den, blir ju den som en guide där vi snabbt känner av att den där personen gick över min gräns. Jag kan markera nu och säga, du, det där kändes inte okej när du sa sådär.
Mm.
Vi kan börja liksom våga sätta gränser. Vi vågar bli tydliga. Vi vågar ha konturer. Vi vågar att göra folk besvikna och arga.
Mm.
Och är öppna för att prata om det.
Just det. Det var faktiskt en game changer för mig när jag slutade med mina ilskeproblem. Var att tillåta ilskan och att faktiskt, då blev jag bra på gränssättning.
Mm.
Då upptäckte jag med andra yttre var jag en liten pushover.
Mm.
Och sen i nära då kom det ut i den formen. Så intressant. Just det. Och jag tänker det är väl lika relevant när det gäller till exempel rädsla, skuld, skam, frustration och alla andra känslor.
Ja.
Sorg, ja. Just det. Jag brukar förklara för många klienter som vill bli av med jobbiga känslor. Jag brukar säga att det inre världen och yttre världen funkar väldigt olika. Om jag har till exempel min mobiltelefon, om jag inte vill ha den kan jag kasta ut den genom fönstret. Men jag kan inte göra det med en känsla. Då blir den bara värre. Det blir som den där tigen försöker brytas ut. Då. Ja. Spännande. Om det är okej att jag frågar, vad har du fått konfrontera för egna skuggor?
Ja, men ilskan är en utav mina också.
Okej.
Okay. En rejäl vredesproblematik har jag haft.
Mm.
Har jag fortfarande? Eller jag menar, jag har kontakt med den.
Ja, jag fattar. Ja. Okej. Okay. Då har vi något gemensamt där.
Men det är den mest uppenbara. Sen är det mycket osäkerhet och det egna värdet och sådana saker som jag har gemensamt med många, många människor.
Ja, just det. Ja, det med egna värdet är ju något som i princip alla kulturer i världen, som jag känner till i alla fall, lär ju ut att jag är bara så värdefull. Det är villkorat på någonting.
Mm.
I västvärlden är villkorat på prestation oftast. Och i östvärlden kanske det är ibland mer på familjen eller något kollektivt.
Och utseende.
Utseende, ja, precis. Särskilt för kvinnor. Då.
Mm. Ja, för båda tror jag egentligen.
Ja, det är så.
Mm. Fast kanske lite mer att männen också kan få liksom, genom framgång och pengar ha ett värde då. Även om de inte är jättevackra. Då. Men jag tror skönhet är viktigt för båda.
Okej. Okay. Mm. Intressant. Och hur brukar du hjälpa dina klienter med dem? bitarna?
Men det finns ju jättemånga olika sätt att jobba, men att lära sig att vara med sina känslor, hur de känns i kroppen, det är då inte jungianskt, för han jobbade inte med det, men det har kommit efteråt väldigt mycket. Men att jobba mycket med att vara i kontakt med känslorna i kroppen, att träna sig att observera tankar och känslor, det är ju KBT, men det finns också hos Jung, att bli medveten om hur föreställningar, tankar och känslor påverkar.
Just det.
Och att försöka hitta den här acceptansen. Det kan se väldigt olika ut hos olika individer. Men att träna sig i att kanske genom att man har någonting som man älskar villkorslöst. En kattunge eller vad det kan vara. Och bara vara i den känslan och se om man ändå inte kan liksom vända den mot sig själv. Och kolla på vilka hinder det finns mot att ta emot det.
Just det.
Ja.
Just det. Intressant. Ja, det är, ja precis. Där kan jag definitivt höra den kognitiva biten i det. För det är ju det som... Jag kör ju själv NLP. Det är ju kognitiv och humanistisk psykologi i ett. Så att det... Okej. Okay. Ja, spännande. Så att... Ja, jag vill utforska lite mer om arketyperna där. Och gå tillbaka dit, tänker jag. Jag kommer bara göra en liten reflektion först. Får du gärna... så kallar rätta mig ifall jag har fått helt om bakfoten när det gäller Jung. Men som jag har jobbat väldigt mycket med fyra arketyper inom mig själv. Och det är en är ju lilla pojken, det lilla barnet. Jag har krigaren, har magiken och jag har jobbat mycket med älskaren. För det var också det vi jobbade när jag gick, när jag nämnde innan vi satte igång poddavsnittet. När jag gick Mankind Project, så jobbar jag just framförallt med de fyra arketyperna och mest med krigaren. Men då lärde jag mig att det var som manliga arketyper eller maskulina arketyper. Men jag tror, du får ju rätta mig om jag är fel, att det även gäller kvinnor. Typ lika mycket.
Absolut, hos kvinnorna så är det ju jättevanligt med den unga vackra kvinnan, alltså jungfru-arketypen, även om hon inte är jungfru i den meningen att hon är oskuld, men det är den liksom energin av att vara ung och lockande och vacker och arbeta med skönhet och utsmyckning av kroppen. Och sen har vi den mera hon kallas för Athena-arketypen. Det är alltså en kvinnlig energi som är mer intellektuell, mer driven, mer väldigt starka åsikter och principer. Så en lite hårdare energi. Och sen har vi förstås modersarketypen som har en mörk och en ljus sida. Den ljusa sidan är ju omsorg och kärlek och att kunna ge upp sig själv för någon annan, att finnas där och allt det där. Och den mörka sidan är att klänga fast, hålla fast, inte släppa taget, jobba med att skuldbelägga för att hålla fast någon i sitt grepp. Och sen finns det också den visa kvinnan, den äldre kvinnan som är en gränsvarelse, som kan vara lite farlig, lite häxig, som jobbar med visdom eller spådom och som har mycket nära kontakt med, det har egentligen alla de kvinnliga arketyperna, kontakt med moder natur och liksom har en relation och liksom lyssnar och har en dialog med den här visdomen som är ofta väldigt dunkel, så att säga. Den är inte rationellt uttryckt, utan den kommer kanske i symboler eller i allegorier eller någonting sånt.
Okej. Okay. När du nämner alla de här, kan jag ju definitivt känna igen dem från den där filmen, den där berättelsen, den där sagan. Tänker visa kvinnan, det har vi, jag tänker inte det lite så när vi levde i stammar en gång i tiden, var det inte oftast en matriark där också som var när, kunde vara i princip en surtant, men ändå väldigt klok, och hon som satte unga pojkarna på plats och sånt. Det dök upp för mig här nu. Sen lite...
Ja, det är en oerhört kraftfull och viktig arketyp, den här visa kvinnan, som också är lite farlig, eller hon kan vara väldigt farlig faktiskt också, för hon representerar egentligen naturen självt och den visdom som finns i naturen. De här kvinnorna är urtkunniga, de kan liksom healingmetoder som inte fångas upp av skolmedicin och sånt som är mer rationellt. Men också representerar ju också det som är förruttnelse, död och att saker och ting behöver gå tillbaka till jorden.
Okej, okay. Spännande. Mm. Just att representera naturen själv. Mm. Ja, just det. Det är lite i linje med vad jag har, nu är jag inte jätteinsatt i det, feminin maskulin. Jag hade en poddavsnitt nu förut, men det är lite vad jag tänker om femininitet, att det är lite mer som naturen. Det är, och maskulinitet är lite mer behållaren.
Ja, men det är fortfarande så att det är den kvinnliga kroppen som bär på barnet och som föder barnet och som ibland kanske också dör när hon föder barn. Det är ovanligt idag, men det är fortfarande inte helt ofarligt.
Mm.
Nu håller vi på att mickla med det här jättemycket, men det, än så länge är det fortfarande så.
Ja, just det. Ja, spännande. Spännande. Okej, så det är några kvinnliga arketyper. Vad har vi för typiska manliga arketyper då?
Ja, men du har redan nämnt.
Ja, det var de jag nämnde. Ja. Okay.
Oh, den som du kanske inte nämnde så har du äventyraren.
Äventyraren nämner jag inte nu, men den är äventyraren, kungen vet jag ju också.
Ja, och trixten. Men trixten är egentligen genderneutral. Ofta så är det en han, men en typisk trixter är just också både man och kvinna. Liksom. Den skiftar emellan. Man kan inte riktigt veta. Man kan dyka upp i massa olika. Hen kan man kanske säga där, kan man dyka upp i massa olika former.
Ja. Mm. Cheshire Katten, Alice under landet, trickster.
Ja, Jokern också och kan ha väldigt mörka drag.
Ah, okay.
En lurendrejare liksom. Ja,
just det. Mm. Och om jag har förstått rätt, trickstern är oftast den som hjälper hjälten. Alltså det behöver inte vara att den försöker hjälpa hjälten, men att den hjälper hjälten att faktiskt få att komma till sin rätt på något sätt.
Mm.
Ja, och hjälten är ju också en arketyp då.
Ja, absolut.
Mm. Mm. Men jag tänker krigararketypen, är det just bara en manlig arketyp eller finns den hos kvinnorna också?
Det finns en kvinnlig krigararketyp. Athena lutar åt det hållet. Amazonerna liksom, den krigiska valkyrierna.
Ja,
det finns absolut kvinnliga varianter utav krigaren.
Är det valkyria, är det en egen arketyp?
Nej, det är inte, det är en variant på en krigisk kvinnlig arketyp.
Just det. Jag tänker i Sverige eller Norden från vikingatiden var ju även en del kvinnor krigare, sköldmör. Ja, spännande. Okej, så de kallas på andra namn där. Jag har mest lärt mig om de manliga för att jag gick en kurs i det. Så att jag har, och det var just för män bara. Så att det var inte relevant att prata så mycket kanske om de kvinnliga arketyperna där. Men, så jag tänkte att de finns väl hos kvinnor också. Men då finns de i andra begrepp och andra. Okej. Ja, spännande. Och bland dina klienter, vad är vanligast? Har du mest kvinnor, män eller både och?
Jag möter, alltså generellt så är det fler kvinnor som går i terapi än män. Ja. Så är det ju. Det kan alla intyga. Mm. Så det är ju fler kvinnor
även
än män.
Även livscoaching kan jag säga.
Ja. Ja. Är det så? Ja. Ja. Det är lite sorgligt tycker jag.
Ja.
Ja. Men så är det med möter alla. Liksom. Mm. Både män och kvinnor och par och familjer. Och, Unga och gamla.
Unga och gamla, ja.
Mm.
Okej. Okay. Just det. Hur mycket brukar du tänka arketyper när du behandlar människor?
Alltså det finns ju som ett raster bakom mig så att säga. Och när jag ser någonting som är väldigt tydligt arketypiskt så kan jag benämna det. Kanske inte genom att använda ordet utan beskriva mönstret. Och lyfta också den mörka sidan av det mönstret. Så att man blir medveten om det.
Mm.
Och jag brukar ju vänta tills jag tycker att jag kan benämna det så oftast faller det i god jord. När jag börjar prata om det.
Mm.
För människor känner igen sig.
Just det. Ja, intressant. Vilka arketyper skulle du säga är mest aktuella för dig personligen? Som du brukar uttrycka.
Men just nu så är jag i en fas där kroppen som natur är väldigt aktuellt. Kroppens visdom. Jag börjar ju gå mot den gamla häxan.
Den visa kvinnan.
Ja, och häxan. Alltså båda.
Ja, det är två olika.
Ja, okay. Nej, det är, de kan mycket väl vara sammanvävda.
Mm.
Så. Och jag känner att det är en viktig... Jag har haft motstånd mot den vägen. Men jag förstår mer och mer att det är där jag är och det är ditåt jag går. Att jobba väldigt mycket med kroppen och med kopplingen till naturen.
Mm. Okej.
Okay. Sen har jag en andlig trickster, maskulin brukar han vara i mina... när han dyker upp i mina drömmar och så. Som är väldigt vild. Mm. Men honom har jag haft sedan jag var 20. Men han är lite mer... Han är varmare idag.
Okej, okay. Vad härligt.
Ja, han var iskall i början.
Okej. Okay. Mm. Ja. Vad brukar han... Vad kommer han med för budskap eller henne eller vad kallar det?
Ja, i mitt fall. Jag jobbar ju jättemycket med den här gestalten. Så han är andligheten. Men han, när han kom till mig så var han... splittrande, alltså iskall och splittrande, väldigt utmanande. Han ville slita mig i stycken. Mm. Det är min berättelse, men det är också en arketypisk berättelse, det här med att bli sliten i stycken. Det ingår i shamanismen. Mm. Det är en del av att bli initierad till den shamanistiska läkningsvägen. Det är att gå med på att bli sönderstyckad och sen åter ihopsatt. Mm. Så att jag tror att det är en del av min mytologiska berättelse som jag bär också. Det här med att bli splittrad och sammansatt igen.
Okay.
Och nu är den här energin varmare och kärleksfullare än när jag mötte den först. Mm.
Det låter mycket behagligare. Okej, okay. Intressant. Så du har bra koll på dina drömmar, låter som då.
Jag har skrivit ner dem sedan jag var 20. Mm. Mycket text blir det.
Ja, jag kan tänka mig det. Jag upplever i perioder så har jag väldigt tydliga drömmar, jag minns dem, och i perioder där minns jag, som nu är en period där jag inte minns några drömmar. Mm. Jag var i Japan för någon lite över en månad sedan, och de första dagarna drömde jag intensivt och vaknade upp med massa insikter. Och nu har inte jag så bra drömtydning så, men jag brukar gå på okej, det här betyder nog det, så jag går bara på vad jag intuitivt tror då. Och då upptäckte jag massa saker om mig själv, så det är intressant tycker jag. Jag har haft perioder. När jag läste Jung bland annat, då drömde jag massa. Och när jag läste Viktor Frankl drömde jag en herrans massa. Mm. De är lite lika, tycker jag, ibland hur de skriver. Mm. Så väldigt filosofiskt. Mm. Jag har också väldigt mycket drömmar. Och som jag vaknar upp med insikter. Så. Men är det en rekommendation du har till människor att faktiskt skriva ner sina drömmar och tyda dem?
Jag tycker det är en gåva att få ha drömmar, även om de kan vara jätteläskiga. Mm. Det har det varit för mig. Men det är klart, det är inte alla som vill gå den vägen eller kan gå den vägen. Det är inte alla som har förmågan att komma ihåg sina drömmar.
Just det. Ja, intressant. Ska vi ge oss på att tyda en dröm jag hade för det jättelänge sedan? För den minns jag fortfarande. Bara på att säga, är det okej? Okay?
Ja, vi kan leka med det.
Vi kan leka med det, okej. Okay. Det här var när jag läste Viktor Frankl. Läste hans bok, det Search for Ultimate Meaning. Inte Search for Meaning som den vanliga folk läser, utan Ultimate Meaning. Bara, tror jag, var senaste. Då drömde jag att jag var som typ Mariatorget i Stockholm. Det såg ut som det. Så var jag jag bodde som ett hus där. Mitt där. Och det var glas överallt. Och det var som mitt hem då i drömmen. Och sen så var det någon som körde in en bil in i det här huset. Och så plötsligt så var jag inte skyddad längre. Då hade jag ju... Och så hände... Jag kommer inte ihåg så mycket mer, men det var något som hände utanför. Men jag minns att jag vaknade upp. Det gav mig massa insikter. Men... Och då kände jag... Kommer inte ihåg exakt vad insikterna var. Det var väldigt starkt. Jag minns den drömmen. Mm. Har du någon take på den?
Alltså om jag skulle jobba med dig med den drömmen på riktigt, då skulle jag ju be dig om massa associationer. Vad kopplar du till Mariatorget? Vad är det för dig? Och, kommer du ihåg vad det var för... vem var det som körde bilen? Har du någon aning om det?
Nej, det var någon random person.
Ja. Alltså först skulle jag liksom jobba mycket med att få lära känna dina associationer kring de här bilderna. Mm. Och sen skulle jag som nästa steg börja med de arketypiska temana. Alltså ett torg, det är liksom en plats där man samlas. Det är en markör i en stad. ett hus som du bor i där. Det är nästan som en mandala-struktur. Jung var ju väldigt intresserad av något som kallas för mandala-struktur. Mm. Som är en väldigt stark arketyp. Alltså ett centrum och en omkrets. Det finns överallt. Det är liksom en bild egentligen av medvetandet. Att vi har ett centrum, vårt jag eller vårt medvetande. Sen så har vi en omkrets, det är gränsen för vad vi känner till. Och där är då det kända finns inom ramen för den här gränsen. Det är därför vi sitter i cirkel, därför vi har en påle i mitten och så vidare. Det är därför vi har de fyra riktningarna i kompassen och så vidare. Det är en orienteringsbild. Och där bor du, så jag skulle säga att det handlar om ditt dåvarande, där är ditt jag, i det där huset, i din identitet. Sen kommer den, och så glas är ju också en intressant symbol för att det är både ett skydd, men det släpper igenom ljus så du kan se igenom. Så det är en fin bild av vårt intellekt eller våra föreställningar, hur vi bygger upp saker och ting som vi ser världen igenom. Man brukar prata om att vi har olika glasögon till exempel. Så du ser världen igenom det här glaset på något sätt. Och sen händer det någonting i ditt liv. En kris kanske. Mm. Någonting störtar in i det här, den här bubblan som du lever i. Ja. Och skakar om dig totalt. Kanske är det din aggressivitet som kommer in. För det är ju lite aggressivt att det kommer en bil körande in och krossar allting. Krossar allt glas. Som skakar om dig, som får dig kanske att förstå, oj då, det här är något jag behöver titta på.
Ja. Ja, intressant. Jag minns ju faktiskt, min insikt var att jag kände att jag var skör. Mm. Att jag behövde stärka mig. Mm. Men jag kommer inte ihåg exakt vad det var. För jag minns bara att det var efter jag läst Viktor Frank. Jag minns till och med passagen jag hade läst. Mm. Gick och la mig och sov och drömde den drömmen. Mm. Men jag minns att det var väldigt starkt efteråt. Ja, intressant. Tack.
Men det är också det arketypiska där, det här är att någonting tränger in. Det är ju så otroligt starkt arketypiskt. Det hör du i alla berättelser nästan. Du kommer en fiende som bryter upp din dörr. Eller, ja, i alla de här thrillers så ser vi det här handtaget som liksom böjs ner. Oh, det kommer någon.
Ja, just det. Ja. Spännande. Ja. Ja. Ja, det är... Och sen upplever jag ofta, om vi går tillbaka till filmer då. När svårt är någonting som är The Hero's Journey eller Hjältens Resa så brukar jag tendera att bli väldigt populärt. Vi har Harry Potter, Sagan om ringen, Star Wars, jag går in om det. Vi har Lejonkungen. Den är en av mina favoritfilmer. Och mycket sådana här Hjältens Resa. Är det något som du kan prata om mycket? Eller?
Ja, jag brukar föreläsa om hjältecykeln. Och de här olika typiska stadierna som man hittar i hjältecykeln. Som ju Joseph Campbell, som var mycket influerad av Jung, byggde upp den här. Och som påverkade Hollywood jättemycket. Okay. Och direkt påverkan på George Lucas faktiskt. Det finns en direkt influens från Campbell till George. De samarbetade liksom.
Aha, okej. Okay. Mm. Right. Vad är stadierna i Hjältens Resa egentligen?
Ja, men det är ju Hjältens födelse brukar det ju börja med. Det finns inte med alla stadier, finns inte med alla berättelser. Men om man tittar på hela cykeln så börjar det ju med Hjältens födelse som ofta är väldigt speciell. Ofta så är Hjälten utsatt på något sätt, föräldrarlös. Övergiven, och så blir hjälten då omhändertagen, växer upp under märkliga, lite utanför oftast, under lite speciella omständigheter.
Har du ju lite Harry Potter då?
Ja, du har allt det här. Och sen kommer kallelsen så småningom, då kommer liksom någon, Gandalf kommer till Frodo liksom. Han får sitt uppdrag, sen är han ambivalent, han vill inte ta uppdraget, han försöker komma undan på olika sätt, har vi hela undvikande beteendet som kommer igång. Mm. Så småningom så måste han mer eller mindre, ofrivilligt eller frivilligt, ge sig av. Ja. Hittar en kompanjon som hjälper honom, ett stöd.
Frodo och Sam då?
Frodo och Sam, eller Han Solo, eller så blir man ett litet gäng, som de ju blir i Sagan om ringen. Sen kommer alla de här mötena med farorna på olika sätt, olika strategier, olika sätt att klara de här farorna. Det finns en ondska eller någonting som ska övervinnas, eller någonting som ska hittas, en skatt. Själva målet med resan så att säga, och så finns det olika stader igenom det. Tills man till slut kommer till det här, the big boss som det heter i spelvärlden, som man då ska övervinna.
Just det.
Och sen ska man ju då få ju då hjälten någon typ av gåva. Ibland är det i form av ett sår, men en gåva. Och den ska då återbördas till starten, till där man började, till byn eller världen. Mm. Och det är också en svår process, för det är inte alltid att gåvan tas emot. Ibland blir gåvan en hemlighet som man bär på, som är som svår och tung, som i Sagan om ringen. Mm. Att insikterna man kommer tillbaka med, de är inte så välkomna alltid.
Ibland så är det gåvan i ringen då?
Ja, fast ringen är ingen gåva. Ringen är ju verkligen den stora utmaningen, hur man förhåller sig till makt.
Okay.
Gåvan är ju snarare i det fallet en slags ödmjuk insikt. Sagan om ringen slutar ganska öppet. Frodo åker iväg liksom till alvernas land eller någonting sånt där. Så det är lite öppet så där. Ibland är gåvan väldigt tydlig som typ guld eller någonting annat, en superkraft eller någonting man kommer tillbaka till som man då använder för att hjälpa och rädda befolkningen och vad det kan vara för någonting.
Ja.
Och guld är ju energi, så gåvan är ofta energi. Energi i form av insikt eller kraft eller styrka eller förmåga.
Okej. Okay. Mm. Ja, spännande. Mm. Spännande. Brukar du hålla föreläsningar om det?
Ja, det har jag gjort ganska mycket.
Ja, okej. Okay. Gör det fortfarande?
Nu har jag ingen inplanerad direkt på det här temat, men det finns ju en jungförening både i Stockholm och Göteborg och som är ett litet forum då för, och där har jag hållit föreläsningar om hjältemyten. Mm.
Går det att få tag på någon inspelning?
Jag tror inte vi spelade in den då. Nej.
Okej. Okay. Det var bara intressant att lyssna på. Ja. Okej. Okay. Ja, jag tycker Hjältens resa är väldigt fascinerande. Jag är inte lika insatt som du, men jag har analyserat Lejonkungen herrans massa gånger och hållit en föreläsning om Lejonkungen.
Var du någonstans?
Nej, det var gjorde jag 2020 på Zoom när under pandemin.
Så
då utbildade jag mig också till utbildare framförallt. Och då testade jag. Så jag körde massa Zoom och så bjöd jag in folk och det var några hundralappar. Och så körde jag Sagan om ringen. Jag tror inte jag kallade Hjältens resa, men utgick från den principen. Men sen är jag... Ja. Men just mycket med Simba och Mufasa symboliserar vår största potential och Scar vår största rädsla och så mycket gjorde och sånt.
Precis.
Och så har vi ju apan som bland annat är Trickster och
lite annat. Det är Trickster, ja, verkligen.
Så det är mycket, mycket intressant. Jag tycker det är... Jag gillar att analysera filmer och sagor och sånt.
Jag tycker också att det är kul.
Ja, intressant. Och sen har jag gjort, det är ju Lejonkungen och sen The Matrix är nog de jag analyserat mest. Mm.
Jag ska faktiskt hålla en föreläsning till hösten inom ramen för en grundkurs i jungiansk psykologi som pågår nu, men som har gått under hela våren här nu. Och de föreläsningarna spelas in allihopa. Jag ska hålla en om sagor och alkemi. Jung var ju väldigt intresserad av alkemisk symbolik i sitt liv också. Och hur man kan hitta de symbolerna i sagor. De alkemiska.
Ja, spännande. Ja, det är, jag tar gärna del av dem, eller köper dem, eller vad nu behövs för att se dem.
Ja, men de kommer i alla fall spelas in, eller den kommer spelas in och de bevaras, och sen får vi se vad vi gör med de här inspelade föreläsningarna i den här kursen. Det kommer finnas.
Okej, okay. Ja, spännande. Ja. Sen någon som jag har lyssnat en del på, inte så mycket senaste tiden, men förut var ju Jordan Peterson, pratade mycket om Jung och arketyper och bland annat också Lejonkungen där. Så är det, ja, har du följt honom någonting?
Eller? Lite grann, inte jättemycket. Ja. Jag är glad över att han framförallt har talar till unga män. Många män har blivit intresserade av Jung genom Jordan Peterson, och det tycker jag är positivt. Mm. Sen håller inte jag kanske med om Jordan Petersons tolkning i alla delar.
Nej.
Men jag tycker att överlag tycker jag att det är positivt.
Ja, just det. Det var nog mest från honom först jag faktiskt lärde mig lite om Jung. Blev intresserad, sen gick den där kursen och sen läste jag lite Jung. Ja. Sen jag är skolad av Dr. Michael Hall, han har fortsatt arbeta efter Maslow. Han gillar absolut inte Jung, så jag försökte få ut lite jag vet inte varför han för aversion mot Jung, men han hade börjat säga nej, jag gillar inte, han har läst Jung men han gillar inte Jung. Så där hade jag inte så mycket att hämta, så jag får kolla utanför det än min mentor från början.
Det är många som har svårt för Jung, för han är inte så himla lätt, han rör sig så många olika områden som är lite konstiga för många, som till exempel synkronicitet och alkemi och myter och ja, det är så här, det är en speciell värld, lite drömsk och ogripbar. Och
det är jag lockas till, tror jag. Jag gillar det. Ja. Jag är ganska konkret av mig annars, så jag gillar att lockas till det också. Ja. Okej. Okay. Spännande. Alkemi och synkronicitet. Jag har ju fler ämnen här. Men synkronicitet har jag läst lite grann, fast det är mer om Jung. Jag vet inte ens om det var... Vad innebär det, synkronicitet?
Ja, jag skriver om det i min doktorsavhandling faktiskt.
Okej, okay. Ja.
Eftersom han utvecklade den teorin tillsammans med en fysiker som heter Wolfgang Pauli, som fick Nobelpris 45. Mm. Och man kan säga att det finns en enkel beskrivning av vad synkronicitet är, och sen finns det en, liksom, om man ska förklara hur det funkar, då måste man gå in i kvantfysik och hur orsak och verkan upplöses när det mänskliga medvetandet och intentionen kanske är invävt i den kosmiska grunden. Det blir väldigt så.
Ja.
Men jag ska bara säga, det låter flummigt, men det finns rätt många, jag ska inte säga många, men det finns fysiker idag som jobbar vidare på den här idén om hur medvetande och liksom den så kallade yttre verkligheten är sammanvävda. Nåja, vi lägger det åt sidan nu.
Okay.
Och tar den lite enklare då, definitionen. Men det första är ju då att man accepterar att det här fenomenet faktiskt existerar. Det vill säga att en inre process hos dig sammanfaller med en konkret yttre händelse som är väldigt meningsfull. Och det är inte att du tolkar in det för att du vill se ett sammanhang, utan du blir överraskad, till och med chockad över den parallella grejen. Jag kan nämna ett exempel som är alldeles färskt för mig. Jag hade en mycket märklig dröm i helgen. Jag ska inte berätta hela den, men i den så förekom det en dansande gryta. Den hade fyra små fötter. Den hade den här liksom gula färgen och ljusgröna randen som var populär på 30-talet. Och den pratade med mig. Okej, jag funderade över den här märkliga drömmen och det gör fortfarande. Men samma dag, nästa dag, när jag vaknade, natten efter drömmen, så kontaktade mig en person och frågade mig om jag kunde hålla en föreläsning om Wolfgang Pauli, då, som jag ofta föreläser om. Och då så bestämde jag mig för att jag skulle föreläsa om hans dialog med två kvinnor, som det har inte skrivit så mycket om, det om två jungianska analytiker, Marie Lusson Frans och Anela Jaffe. Så då gick jag och kollade snabbt igenom vad var Paulis första kontakt med Anela Jaffe. Jo, då skriver han till henne om, de har en dialog kring en saga som heter Den gyllene krukan.
Okej.
Ja. Och då blev det så här för mig, ja, det är de jag ska prata om, den brevväxlingen han har med de här två kvinnorna, där han är mycket mer personlig än när han pratar med Jung. Men då, just det där, jag drömmer om den här märkliga grytan.
Ja.
Och nästa dag så ser jag att det är det de pratar om när de första gången har kontakt 1950 kring den här sagan, det är Goldene Topf då, som det heter på tyska. Häftigt. Den gyllene krukan.
Ja.
För mig, det här är alltså, det inre och yttre sammanfaller i tid och rum och känns väldigt meningsfullt.
Ja. Mm. Okej, okay. Intressant. Jag tror de flesta som lyssnar också kan känna igen sig att man varit med om det flera gånger. Sen kanske man har rationaliserat det eller inte kunnat förklara varför. Men jag kan ju definitivt känna igen motsvarande lägen.
Mm.
Ja. Intressant. Det är intressant, för det är så, och din definition du sa också, att det är inget jag bara tolkar in, utan jag blir överraskad av det.
Jag blir väldigt överraskad, ja.
Ja, just det.
För det är man behöver skilja på det och på människor som tror på synkronicitet, det vill säga de söker samband hela tiden och hur det hänger ihop.
Och då kommer man hitta det.
Och då kommer man hitta det, absolut. Men det är inte det som synkronicitet är.
Nej, just det. Spännande. För jag hörde någon gång, det var någon bok som skrev om Jung, kommer inte ihåg vilken bok det var. Pratade om att Jung förväntade sig att när hans patienter jobbade med sig själv och, så att det skulle hända någonting i form av synkronicitet som bekräftade det nya.
Jag kan inte se att det finns en förväntan hos Jung kring det.
Nej.
Utan det fanns en öppenhet för att det kunde hända. Mm. Särskilt i vissa faser av det inre arbetet när man tar ett när man gör ett kvalitativt språng framåt, när man är, går in i det här perspektivskiftet.
Mm.
Det är då sådana saker brukar hända, också i kriser och också i psykoser. Så när, då verkar liksom verkligheten prata på ett annat sätt.
Okay.
Det är därför många tycker att illa om den här teorin också. Säger, ja, det är bara galningar som ändå tycker sig se samband överallt och allting pratar med en och så vidare. Ja. Och det, man behöver verkligen förstå att det är skillnad på, men det kanske finns ett djupare samband, för vi vet fortfarande inte riktigt hur medvetandet fungerar och vad som händer under en psykos, för det kan vara en kreativ process som sätter igång i samband med en psykos också.
Just det. Ja, mycket galet spännande.
Ja, just det.
Tycker jag. Jag gillar så här filosofiska diskussioner. Ja, okej. Ja, okej. Okay. Ja, men, okay, så vi har, jag bara backar lite till arketyper. Vi ska snart börja runda av, men arketyper, om vi pratar i samhällsperspektiv då.
Mm.
Vad skulle du säga är, om vi zoomar in på Sverige framförallt då. Vad är vanligaste arketyperna som uttrycks idag? Du kan se det i media eller i, eller bland människor överlag, inte bara i filmen utan mer människor. Vad är aktuellt nu?
Det tycker jag är en svår fråga, för jag har inte så stort fokus på samhällsklimatet.
Okay.
Det tillhör väl mitt skuggområde, att jag inte tycker att jag ser så klart det som jag lever mitt i, så att säga.
Men om vi tar så här, dina klienter du möter då?
Ja, men där möter jag ju allt. Alltså det är ju jättemycket ångest och depression och må dåligt och meningslöshet och sådär. Så att och det vi lever i är ju en tid där det är svårt. Alltså det finns ingen färdig mening på det sättet som det kanske fanns förut, när människor anslöt sig till de stora meningssystemen, till religionerna.
Mm.
Vi har ju också vetenskaperna, det är ju också ett meningssystem som vi kan identifiera oss med.
Mm.
Och idag så lever vi ju i postmoderna. Post. Alltså allting löser upp sig idag.
Mm.
De olika meningssystemen är i gungning. Man vet inte vad som är sant eller falskt.
Mm.
Och det är ju låt oss säga verkligen en trickster-tid vi lever i. Trickstern som också är kopplad till kommunikation, till lögn och sanning. Till att allting är, liksom det rör på sig. Det finns inget som är stabilt.
Just det.
Och motsatsen till det är ju då en rigiditet i fundamentalistiska rörelser.
Ja.
Det tycker jag man kan se idag. Men gud, jag kunde säga något om det här, blir alldeles förvånad själv. Jag tror inte jag skulle kunna säga något om det här temat, men nu kom det i alla fall någonting som jag tycker att man kan se idag.
Ja.
Och att det blir mer och mer av den kontrasten mellan det här allt flyter, det finns ingen sanning, all sanning är subjektiv.
Just det.
Och rigida, krampaktiga, fundamentalistiska motströmningar då, att där befinner vi oss.
Man kan se mycket i vissa ideologier, det är väl säkert kanske i alla.
Ja.
Jag upplever att det blir mycket som började väldigt mer kanske öppet och blir mer rigid och så vidare. Mm. Definitivt. Ja, intressant. Och där tror jag både Nietzsche och Jung varnade för, va?
Ja,
att det skulle bli så när vi kommer från religionerna mer.
Fast Jung ansåg nog att det skulle kunna, han sa att vi vet inte, men att det är också en nödvändig process enligt Jung, att det löser upp sig för att vi ska kunna hitta en genuin mening igen, men det är otroligt krävande och svårt när det är på en liksom global nivå det här.
Ja, intressant. Jag tänker på min egen resa där, jag är ju uppväxt bara så här benhård ateist och den biten. Sen senaste åren har, det var framförallt när jag började läsa Maslow och började också. Då började jag hitta som en egen inifrån andlighet. Men det är ju som en akademisk andlighet att läsa Maslow. Jag tycker det är fantastiskt att läsa honom. väldigt filosofiskt, och det kan jag tänka mig med Jung också.
Mm.
Och sen så, och för att hitta någonting att alltså, mening hade väl innan också, men att någonting så här, något större mening på något sätt, inte bara personlig mening, varit viktigt för mig. För innan var jag väldigt så här, ja, men allt Ingenting är salt, allt är tillåtet. Mm. Jag hade lite den filosofin. Mm. Men den har jag gått ifrån mer och mer.
Mm. Mm. Jag tror att vi lever i en väldigt intressant tid. Svår, men också väldigt full av möjligheter. Mm. Jag tycker jag har hjälp av Jungs perspektiv att förhålla mig till alla katastrofscenarier som också målas upp idag. Inte för att de inte kanske är sanna. Men människan har alltid haft katastrofteorier om att jorden kommer att gå under.
Jag tänker på klimatrörelsen då bland annat.
Bland annat. Ja. Och det betyder inte att det inte finns ett hot, och att det inte finns något att ta på allvar. Men när man gör det till en katastroftanke, då blir den väldigt destruktiv. För då hamnar människor i hopplöshet. Det finns inget du kan göra.
Nej.
Och det är destruktivt.
Jag håller med. Panik och hopplöshet blir ju inte så produktivt.
Precis.
Okej. Ja, underbart. Jag skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Men vi ska bara avrunda avsnittet här. Mm. Och då brukar jag alltid vilja avrunda med lite så här käckt. Tre tips till lyssnarna. Så vad skulle du börja ge för tre tips till lyssnarna här?
Om du drömmer så skriv ner dem.
Om du drömmer så skriv ner dem.
Ja, var nyfiken på dina drömmar. Försök att bli medveten om din persona och din skugga.
Bli medveten om persona och skugga. Yes.
Och tredje, vad skulle det vara? Hitta din kreativitet.
Hitta din kreativitet. Fantastiska tips. Ja. Underbart. Tusen tack Susanne för att du gästade podden. Jag tyckte det var väldigt meningsfullt och kul samtal det här. Och det har också utmanat mig väldigt mycket, för det här känns som det var. Det fanns vissa beröringspunkter med det jag utbildade inom, men det var också mycket som var utanför. Så jag gillar det att jag fick utmana mitt tänkande väldigt mycket. Så. Mm.
Det var roligt att vara med. Det var roliga samtal. Ett roligt samtal.
Tack. Och tusen tack till dig som lyssnat. Och jag utgår från att det här gett dig massor av värde. Och så ses vi, eller hörs vi igen om en vecka. Ha det bäst.